Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Käre Herre Jesus, uppenbara du din kärlek för oss genom ditt ord. Amen. Vi ska lyssna till den andra årgångens evangelium. Predikotexten idag från Johannes evangeliets 12:e kapitel, verserna 25-33, som lyder i Jesu namn. Jesus sa, den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn. Då kom en röst från himlen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde det sa att det var åskan. Andra sa att det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade, denna röst kom inte för min skull, utan för er skull. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens furste kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Fastlagssöndagen är den första av tre söndagar i fastlagen som på en del håll inom den katolska traditionen ofta firas med karneval. Och vi gör ju det här i våra nejder med fettisdagen och fastlagsbullar. Sen börjar fastetiden på onsdag. Men redan nu, under den första dagen i fastlagen, riktas vår blick mot lidandesvägen, Guds kärleks offerväg, som är temat för idag. I vår text befinner vi oss i stilla veckan. Jesus har ätit en måltid i Betania. Sen har han ridit in i Jerusalem på ett åsneföl. Och så tillbringar han dagarna före sitt lidande med att undervisa och samtala i templet och där runt omkring. Några fromma greker hade hört om honom och gick till hans lärjungar och bad om att få se Jesus. Och då gick Filippus och talade om det för Andreas, och så gick de båda och talade om det till Jesus. Och då sa Jesus de här orden som också är viktiga i texten. Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Och då förklarar han också hur förhärligandet i grund och botten ska ske. Jo, om inte vetekornet faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Det här är det ord som precis föregår vår text. Och då kommer vi in på den första avdelningen av texten, som vi kunde sätta rubriken på att älska sitt eget. Jesus börjar med en skarp dom över vår tids sätt att se på oss själva. Vi ska inte undandra oss från den domen. Idag gäller det att förverkliga sig själv, att unna sig, att tänka på sig själv. Vi brukar säga att denna tiden som vi lever i är en narcissistisk tid. Det ordet kommer från Narcissus eller Narkissos. En mytisk yngling som förälskar sig i sin spegelbild. Den här andan, att se på sig själv och förverkliga sig själv, den hotar oss. Alla. Den förvränger vår syn på oss själva och våra relationer. Det är ingalunda så att Jesus förnekar att vi ska kunna ha en trygg självkänsla. Ett barn behöver uppmuntran och erkänsla för att få en sund självkänsla. En människa som aldrig får något tack eller någon uppmuntran eller uppskattning kan inte heller ge något åt andra. Vi behöver alla uppskattning för dem vi är och inte jaga efter att bli någon annan för att förverkliga oss själva. Gud har skapat oss till människor med en särskild utrustning som vi ska bejaka och förvalta. Men det är osunt om omsorgen om oss själva blir det viktigaste för oss. Det som Jesus säger handlar om själva grundinriktningen. Vem är centrum i vårt liv? Är det vi själva? Eller är det Gud? Som vi tjänar genom våra medmänniskor. Jesus ger oss klart besked. Om vi har oss själva i centrum förlorar vi allt. Men om vi vänder oss bort från oss själva och frågar efter Guds vilja i våra liv, då kommer våra medmänniskors bästa att bli vår främsta omsorg. Och det välsignar Gud. Vi har ju ganska lätt för att se exempel på hur det har gått snett i vårt samhälle när man inte har förstått den här grundläggande saken. Ett exempel har ju diskuterats nu i massmedia på senare tid. Ska man förpliktiga barn att ta hand om sina föräldrar när de blir så gamla eller fattiga att de inte kan klara sig? Eller är det samhället som ska ta hand om dem? För föräldrarna borde det ju vara självklart att barnets bästa går före de egna intressena. Och så ska det ju vara redan innan barnet är fött. Det ska inte vara så att man förskjuter ett barn för att man själv vill få det bättre eller se till att man kan förverkliga sitt liv som man vill. Och på samma sätt borde det vara självklart att barn som tack vare föräldrarnas uppoffringar har det gott ställt ekonomiskt också tar ansvar för föräldrarna om de råkar i svårigheter på sin ålderdom. Men här kommer motargumenten. Det är välfärdssamhället som ska se till att ingen lider nöd. Man ska inte lägga den här förpliktelsen på barnen. Omsorgen om medmänniskornas väl vilar inte på oss som individer utan på samhället som kollektiv. Så tänker man ofta i vår nordiska samhälle. Helt annorlunda än de flesta andra kulturer i världen. Grundtanken med att samhället ska svara för barnomsorgen ligger också här. Att de unga föräldrarna måste få möjlighet att förverkliga sina egna liv. Inte minst är det mammans rättigheter som man bevakar. Och nu är det ju tyvärr så att det här politiska synsättet smittar av sig också på kyrka och församling. För man väntar sig att de anställda som man betalar med sin kyrkskatt ska förverkliga det uppdrag som Gud har gett oss här i tiden. Men det är inte så i Guds rike. Där är varje kristen med i tjänsten. Och blicken ska vara riktad mot Guds rike. Frågan gäller inte vad jag kan få ut av mitt liv, utan vad Gud vill med mitt liv och hur han vill använda mig. För en kristen är en viktig nyckel att relationen mellan föräldrar och barn och också mellan man och hustru i ett äktenskap är en återspegling av Guds kärlek i Kristus till sin församling. Om vi ser det på det sättet så kan det kristna hemmet vara ett fint vittne för den onda världen om Guds kärlek i det verkliga livet. Det talar Efesierbrevet mycket om. Det kan vi inte gå in på idag. Om någon vill tjäna mig, säger Jesus. Där har vi grundfrågan. Vill du tjäna Jesus? Det är motsatsen till att älska sitt liv. Att tjäna Jesus betyder att hata sitt liv i den här världen. För han har inte lovat yttre framgångar för sina efterföljare. Utan han har sagt att det ska gå lärjungen som det gick hans mästare. Och vi vet hur det gick. Det sa han ju själv just före texten. Vetekornet som måste falla i jorden och dö för att det ska bära frukt. Han måste ge sitt liv för att det skulle bära frukt för världen, för dig och mig. Han kom inte för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det vill säga betala priset för att vi skulle få komma till himlen den dag han kallar oss bort från det här livet. Detta liv som ofta är så fullt av mödor och svårigheter. Jesus nämner en viktig drivkraft för att vi ska älska honom överallt. Den som tjänar honom, honom ska fadern ära. Att bli ärad av fadern förverkligas inte genom att massmedia skriver om oss, eller talar om oss, eller upphöjer oss, eller att vi får medaljer från olika fonder eller stiftelser. Det här är världens längtan, att få sådan uppskattning. Att bli ärad av fadern ska uppenbaras i himlen. Motsatsen är att bli förskjuten, att hamna i helvetet tillsammans med djävulen och alla dem som har tjänat sig själva och därmed har förlorat sitt liv. Det riktiga livet som består i gemenskap med Gud. Det är viktigt att ha det här som utgångspunkt idag. Men det är ännu viktigare att inte fastna här i att fråga hur jag tjänar Gud. Det här är lagens ord till oss som vill få oss ödmjuka och se. Vi behöver böja oss, be om förlåtelse och vi får förlåtelse. Och så får vi följa Jesus, inte för att vi har förtjänat det, utan av nåd. Det viktigaste det är att vända blicken mot det som Jesus gör för oss. Och det är det andra som vi ska säga idag. Jesus förhärligas via sin förnedring. Jesus berättar om hur han ska bli förhärligad på ett indirekt sätt. Då han säger, nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Det står ett frågetecken efter det här. Det här är inte egentligen en bön till fadern att frälsa honom. Men han uttrycker det här som att hans mänskliga svaghet skulle gärna avstå. Det gjorde han i Getsemane sen när han svettades blod under den vissheten att nu stundar det allra svåraste, nu börjar hans lidande. Då bad han verkligen till Gud, om det är din vilja, om det kan ske, ta den här kalken ifrån mig, ta den här svåra uppgiften att lida och dö för människornas synder ifrån mig. Så svår blev ångesten för honom. Varför måste han be att fadern skulle frälsa honom från detta? Varför bad han om att få slippa sin frälsaruppgift? Jo, det var för att han i allt måste bli en människa. Eftersom han var Gud visste han vad som skulle drabba honom. Han visste att den börda han skulle bära var tyngre än någon människa orkar bära. Han skulle bära straffet för alla människors synder. Han måste utstå brännstrålen av Guds samlade vrede över alla synder i världen från Adam till den yttersta dagen. När han såg det framför sig, då kom ångesten. En mänsklig svaghet inför den övermänskliga uppgiften. Hebreerbrevet uttrycker det så här i det femte kapitlet. Medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Tänk de här orden, han måste lära sig lydnad. Han som var Gud, han måste lära sig lyda sin far. Det brukar vi kalla Kristi förnedring. Han fördes så djupt i detta att ingen människa någonsin har kunnat uppleva detsamma. Det ska vi ha för ögonen under fastetiden. Men Jesus gav inte upp. Om han hade gjort det skulle vi vara förlorade. Om han hade gett efter för frestarens fruktansvärda frestelser i öknen under 40 dagar, eller i slutet av de där 40 dagarna, då hade vi varit förlorade. Men han bestod provet. Han höll. Han reste sig i ett semane efter sin kamp, då han också sa, ske din vilja. Så gick han in under faderns vilja. Och så kunde han med ett ord fälla den grupp människor som kom med vapen för att ta fast honom. De frågade vem han är och han sa, eller de frågade om han är Jesus. Han frågade vem de söker. Och de sa Jesus från Nazaret. Och så säger han, jag är. Och med detta gudomliga namn faller det till marken. Sådan var hans makt. Men han använde den inte. Han bad dem också låta lärjungarna gå. Det var inte deras tid då. Den skulle komma senare. Det var han som skulle gå i döden istället för dem. Och han visste att det var just för detta som han hade kommit. Stunden var inne. Istället för att ge upp så bad han fadern att förhärliga sitt namn. Han ville att fadern skulle ge sitt till känna att något stort nu skulle hända. Och det gjorde han genom att tala som ett tordön, ett åskväde, som människorna trodde det var, eller en ängel. Jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det på nytt. Några trodde att det var en ängel som talade så här, och det kan vi väl säga att det på sätt och vis var, men det var Gud själv, det var hans röst. Han sände bud genom en röst som hördes där. Men Jesus förklarade att rösten inte kom för hans skull, utan det kom för deras skull som stod där omkring honom. Och så förklarar han i några korta ord huvudpoängen med sitt verk. Nu skulle en dom gå över världen. Denna världens furste skulle kastas ut. Och sedan det har skett så går frihetens budskap ut över världen. Allt är gjort, allt är fullbordat. Kom alla, det är färdigt. Nu är det en öppen väg till himlen för var och en. Det här är några få ord, kontentan av Jesu verk. Jesus förklarar vad hans ord betydde. Jesus skulle upphöjas från jorden. Och där anknyter han till sitt samtal med Nikodemus. Alltså Jesus säger att han ska upphöjas. Han jämför sin egen korsdöd med hur Mose hängde upp kopparormen i öknen. Och Johannes förklarar sen att Jesus med det här sa på vilket sätt han skulle dö. Han skulle bli korsfäst, upphöjd. Och visst är det här märkliga ord. Då Jesus talar om hur fadern ska förhärligas, då visar han på hur han själv ska bli upphöjd på ett kors. Den värsta vanäran som en människa kunde råka ut för. Hur kan han förhärliga Gud genom att korsfästas? Jo, det var verkligen så att han måste göra det. För Guds rike är annorlunda än denna världen. Då lärjungarna tävlade om vem som skulle få den främsta platsen i Guds rike, då sa Jesus, ni ska nog få gå in under det dop som jag döps med och ni ska dricka den kalk som jag dricker. Men platserna ska inte bortges av mig. Nej, den som vill vara störst ska vara de andras tjänare, de andras slav. Att få den främsta platsen, det är att bli minst. Att gå djupast under. Och på det sättet kan vi säga att Jesus verkligen hade den främsta platsen ändå. För han gick djupast i förnedring under människorna. Då Jesus dog på korset skedde det som var utlovat redan på syndafallets dag. Ormens huvud blev krossat. Och Jesus säger att denna världens furste ska kastas ut. Och vi ska göra en liten utvikning till uppenbarelsebokens 12 kapitel. Där det står om det här samma sakerna, fastän det där är skildrat i bildspråk. En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden. Och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga, nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans modes. Ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Draken beskrivs som den gamle ormen, och det är ju en tydlig anspelning på paradiset där han hade kommit som en orm och bedrog Adam och Eva. Och han benämns djävul och satan, som betyder åklagaren. Men nu har åklagaren inte längre någon rätt att komma fram inför Gud och anklaga bröderna, alltså de kristna. För han är besegrad genom lammets blod, och det ord som går ut som ett vittnesbörd om detta, som bärs ut av hans apostlar och sen bärs ut av alla de tjänare som får frambära det här ordet för församlingen. Det var just på korset som lammets blod utgöts för världen. Det var om den händelsen som rösten talade och som Jesus sen förklarade. Vi får genom skriftens ord, vittnesbördets ord, veta att domen har ägt rum. Djävulen är besegrad. Och han besegrades inte med trollkonster, inte med vishet och debatt, inte med stora härar. Han besegrades av människosonen, Guds egen son, som föddes som människa för att gå omkring och tjäna, leva ett rent och syndfritt liv i vårt ställe, och för att slutligen ta på sig straffet för alla människors synder och hängas upp på korset i den yttersta förnedring. Därför kunde han byta med oss och ge oss sin rättfärdighet då han tog vår synd. Därför kan vi få ära inför Gud. Det finns ingen annan nyckel till att komma till himlen och bli ärad med att vara bordsgäst i Guds rike än att ha lammets blod, den rättfärdighet som han vann för oss. Vi får inte den äran för att vi har förverkligat ett liv för oss själva. Inte för, som vi sa, massmedias gunst eller medaljer. Vi får inte ära inför Gud genom att stå inför honom och påstå att vi har gjort mycket gott, att vi har försakat allt och att vi har tjänat vår nästa på ett osjälviskt sätt. Vi får ära av Gud bara för Jesus skull, för något som vi inte har presterat. Vi blir ärade för att vi står övertäckta med Jesu rättfärdighet, rent vättade från alla våra synder, utan värdighet eller förtjänst i oss själva. Det är en rättighet som du och jag äger och får fröjdas över, att Jesus har gått lidandes vägen för att söka upp mig och dig och ta oss till himlen av nåd. Det är därför som han har ansett oss värdiga att bli tjänare åt honom. Såna tjänare som inte lever för oss själva, utan lever för honom som han har gett sitt liv, som har gett sitt liv för oss. Kära vän, det är värt att leva för. Inget annat kan kallas liv. Så får också du bli en Kristi tjänare i liv och död, för att han har frälst dig, förlåtit dig alla dina synder, gett sitt liv för dig. Amen. Herre, vi tackar dig för denna din stora kärlek som vi nu får följa under fastetiden fram till korset. Hjälp oss att flitigt följa dig, att vara med dig varje dag, för att sedan också få vara med dig i triumfen när du uppstår, och den triumf som möter den dag du kallar oss hem till dig och välsignar oss för din egen skull. Amen.